har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Regeringen och Sverigedemokraterna vill minska ersättningen från A-kassan ju längre tid en person varit arbetslös.
Dessvärre fastnar många idag i arbetslöshet alldeles för länge.
Any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us.
Platsbristen på anstalter och häkten är nu så akut att kriminalvården går upp i stabsläge.
Vi går emot en utveckling där vi får amerikanska fängelser.
Kommer du gå med i ANS?
Nej.
Inte? Är det helt säkert?
Absolut.
Nu talar vi om en situation där man har gjort en samlad bedömning.
Är det inte okej att sprida sina åsikter fritt, menar du?
Självklart får man sprida sina åsikter fritt.
Politiska vilden Jamal El-Haj ska absolut inte gå med i partiet Nyans. Men hur stora problem kan historien orsaka för S? Och vad säger ifrågasättandet av högerdebattören Henrik Jönssons finansiering om Magdalena Anderssons omvärldskoll? Proppfullt på svenska fängelser och stabsläge i kriminalvården. Vilka risker skapar det för samhället? Sänkt A-kassa efter 100 dagar, kan det skada SDs trovärdighet? Skjutningarna har minskat kraftigt i Stockholm och blir det kärnvapenupprustning i Europa nu efter Trumps uppmaning till Putin att göra citat vad fan han vill. Välkomna till veckopanelen, jag heter Magnus Thorin. Ja, och välkomna panelisterna. Gunnar Wetterberg, författare, historiker, skriver Expressen bland annat.
Tack.
Kajsa Dovstad, läkare, liberal skribent.
Tack.
Och Thomas Gyr, krönikör, journalist och moderator.
Tack.
Och du är tillbaka, det var länge sedan sist.
Jag har faktiskt aldrig suttit i en panel utan bara varit bisittare. Men när jag hoppade in och hjälpte redaktionen i alldeles början av kvartalet. Jag var ju styrelseordförande i Insamlingsstiftelsen. Men
just
det var
det.
Många år sedan.
Det finns en historia där. Ja. Men då var du bisittare och inte panelist.
Nej.
Är det här ett steg uppåt eller neråt?
Jag skulle säga att det är ett hedrande steg uppåt.
Bra. Då kör vi. Hörrni, först bara, hur mycket tid totalt skulle ni säga den här veckan att ni har tillbringat med meningslöst scrollande på sociala medier? Har ni koll på det?
Halvtimme kanske.
Totalt?
Ja.
Kajsa?
Jag vet inte om scrollande på sociala medier är meningslöst alla gånger.
Nej, det är ju en filosofisk fråga kanske. Jag frågar för att socialministern från Kristdemokraterna, Jakob Forssmed, han hade kallat till sig techjättarna i veckan för att få dem att göra förändringar så att inte barn fastnar i de här ändlösa flödena av filmer och så. Och i P1 Morgon berättar Forssmed lite om hur han vet att det här är ett problem. Han hade besökt en skola och frågat elever.
Jag frågade dem, har ni koll på hur mycket ni använder detta? Jag kollade faktiskt, sa en tjej. 26 timmar hade jag suttit med TikTok-appen förra veckan. En annan tjej sa, jag fick min första mobil i 4:an. Sen dess har jag haft den i handen. Alltid. Hela tiden.
Ja, Jakob Forssmed. Vad säger du om det där, Thomas? 26 timmar.
Jag tycker det är ett problem. Jag är väldigt glad att mina barn som nu är vuxna inte växte upp med smartphones. Att de växte upp med hemdatorer och det kunde man reglera på ett helt annat sätt och så vidare.
Jag märkte själv faktiskt när jag hörde det. Jag räknade ut att det är lite knappt 4 timmar om dagen. Och jag tror inte, på ett sätt så är inte det jättemycket. Alltså om man ligger 2 timmar på kvällen och...
Det är 17% av dygnet.
Ja.
Det är rätt mycket skulle jag säga.
Det kanske säger någonting om vart vi är på väg i det här. Ja. Men du har en bit dit, Gunnar.
Ja, oh ja, jag är ju dålig på att se på tv också. Så att jag är en sån här boknörd väldigt mycket.
Vi får se vad som händer med det där om han lyckas få techjättarna att förändra någonting. Nu till reaktionerna i veckan efter Donald Trumps NATO-utspel på ett valmöte.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland?
Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else.
Om vi tar det här med Trump först då. Kajsa, vad tänkte du när du hörde det där?
Ja, men det är såklart att det är närmast ofattbart att en amerikansk presidentkandidat ändå uttrycker att han vill aktivt liksom uppmuntra en fiende, alltså Ryssland, att attackera allierade. Men med det sagt så har han ju också en poäng. NATO ställer ju ett krav på sina medlemmar att man ska betala 2% av, man ska lägga 2% av BNP på försvaret. Och gör man inte det, ja då är det liksom inte konstigt att länder som tar ansvar till slut tröttnar, som USA. Så stuntar man i reglerna så får man inte vara med och leka helt enkelt. Men Trump, han tar ju det hela ett steg längre. Han liksom nöjer sig inte med att ställa de här kraven, utan han liksom kastar även sina kompisar, eller även beredd att kasta sina kompisar ut i gatan under bussen. Och det är ju någonting helt annat, och det är liksom oansvarigt som en potentiell ledare då för världens mäktigaste demokrati.
Thomas, den tyske kristdemokraten Manfred Weber, ordförande i EU-parlamentets största partigrupp EPP, han sa att Tyskland nu måste ställa sig frågan om det är dags att skaffa egna kärnvapen, och det var efter det här utspelet. Är det dags för Tyskland eller kanske fler europeiska länder att ställa den obekväma frågan?
Sverige frångick ju sitt eget kärnvapenprogram i försvarsbeslutet slutligen 1968 med motiveringen att vi redan befann oss under ett kärnvapenparaply. Man sa inte vilket, men det var alldeles uppenbart det amerikanska. Så att skälet till att de europeiska länderna inte har skaffat sig strategisk slagstyrka, man kan ju diskutera om Storbritannien och Frankrike har den förmågan eller inte, eller om det är symboliska styrkor de har. Det är ju just att de amerikanska garantierna har funnits. Och det har ju även svenska socialdemokrater, till och med Olof Palme, varit mycket medveten om i den mer, ska man säga, dolda delen av den svenska säkerhetspolitiken. Jag har reagerat ungefär på samma sätt som Kajsa beträffande Trumps utspel. Samtidigt var jag inte förvånad, för att det är nästan så att av honom kan man närmast vänta sig vad som helst.
Paul Jonsson, försvarsministern, han uttryckte sig väldigt försiktigt om det här. Förra gången han var president märkte vi att samtidigt som Donald Trump uttryckte sig vårdslöst så ökade han ändå den amerikanska militära närvaron på den europeiska kontinenten, sa Paul Jonsson till DN. Gunnar, är det rätt att ha den lite avvaktande, försiktiga attityden?
Ja, där? Kloka ministrar ska inte babbla för mycket, därför att det finns alltid ambassader som fångar upp alla dumheter de säger och kablar hem dem, så att det skönt att vi har en försvarsminister som inte säger mer än han behöver stå för om saker och ting går så illa som de kan gå.
Mm. Där kan man ju notera att Peter Hultqvist hade en betydligt mer offensiv ton och till och med sa att de här uttalandena som Trump gjorde, det spelar Ryssland i händerna och kan vara en del av deras desinformation. Och i sak har han väl rätt, men jag blir genuint oroad, för det här är ett tecken på den socialdemokratiska liksom, strategin att använda utrikespolitiken som ett inrikespolitiskt slagträ och få växa själva som parti. Och vad händer om Donald Trump blir president i USA, om Socialdemokraterna vinner nästa val? Då riskerar vi att få en situation där Socialdemokraterna sätter partiet framför Sverige, och det riskerar att skada våra relationer med USA.
Fast det brukar Socialdemokraterna aldrig göra när de sitter i regering. Det här är ett oppositionsbeteende. Det är inte roligare för den skull, men jag tror de besinnar sig nog också.
Ja, det, man kan ju hoppas på det, men samtidigt under förra regeringstiden då använde Socialdemokraterna utrikespolitik. Man skapade en feministisk utrikespolitik som ändå har skadat Sveriges relationer med vissa länder för att vinna inrikespolitiska poänger.
Vi kan gå längre tillbaka. Mona Sahlin gick till val 2010 på att alla amerikanska baser överallt i världen skulle avvecklas. Det har hon svårt att komma ihåg ibland, men så var det. Det var ju socialdemokratisk politik tillsammans med den koalition som man då hade med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag håller med dig om att de brukar besinna sig, men besinningstiderna och kvaliteten på besinnandet har ju gått ner drastiskt under de senaste decennierna.
Mm. Hörrni, vi ska lyssna på vad NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg sa i sin kommentar. Han var möjligen lite tydligare än Pål Jonsson.
Any suggestion that we are not standing up for each other, that we are not going to protect each other, that does undermine the security of all of us, increasing the risks. And therefore it is so important that we both in actions but also in words communicate clearly that we stand by NATO's commitment to protect and defend all allies.
En öppen fråga mot bakgrund av det där. Kan NATO överleva utan USA?
Ja, man får väl ta och omstöpa om det. Och då är det väl Manfred Weber som ger någon ledtråd till det. Att då får de andra länderna ta rygg på England och Frankrike och använda dem för att utveckla den slagstyrka som man tror man behöver.
Och då är det kärnvapen som är nästa steg.
Ja, alltså eftersom den eventuella motparten har kärnvapen så måste man tyvärr bygga på det här. Och sen kan man säga Stoltenberg går, Trump kommer. Alltså Stoltenberg har liksom inget att förlora på att tala klarspråk. Pål Jonsson har en svårare sits även om han är en ganska mycket mindre spelare i det hela.
Något annat när det gäller, vi pratar USA och Ryssland, kom ju besked idag. Vi spelar in den här på fredagen. Oppositionsledaren, den fängslade i Ryssland, Alexander Navalny, han är död, kommer det uppgifter om. Han ska ha fallit ihop efter en promenad och förlorade medvetandet och dog sen. Kajsa, var det här sista resten av en möjlig förändring inifrån i Ryssland som försvann?
Förhoppningsvis inte, men det är klart att de oppositionella i Ryssland har en väldigt svår roll och som inte har blivit lättare de senaste åren, och det här är väl bara ett bevis på det. Nu vet man ju inte vad som hände honom, men oavsett så är det ju definitivt en försvagning av oppositionen i Ryssland.
Ja, någon annan som har någon tanke om det där?
Alltså, den här typen av ledare, diktatorer, de förlorar inte makten. De antingen kuppas bort från makten, mördas, eller så dör de. Och de, jag menar, Mugabe har inte förlorat makten. Man fick lyfta ut honom. Maduro brukar ju säga att vi har demokrati, vi har haft 24 val och jag har vunnit samtliga av dem. Och det är inte heller säkert att den som kommer efter Putin nödvändigtvis är bättre. Alltså jag är ganska pessimistisk.
Å andra sidan så finns det ju det mycket märkliga undantaget Gorbatjov som åstadkom en förändring.
Fast han men inte den han ville åstadkomma.
Nej, men han satte igång den och den blev fredlig och han accepterade att muren revs. Och det visade sig att trots de här 70 åren förtryck fanns det någonting som kunde träda fram ganska tidigt. Jag har själv varit inblandad i ett nätverk för att lära unga ryssar marknadsekonomi och demokrati, och där fanns en livaktig diskussion och den finns där än idag, så att får de chansen kommer det nog något nytt. Och jag tror att Putin har skaffat sig Navalny som symbol för någonting bättre. Och det var nog inte riktigt avsikten.
Mm. Vi får se vad som händer då. Navalny är död i alla fall och oppositionen ser inte ut att vinna några val i Ryssland den närmaste tiden. Sista kortämnet, något som Kvartals chefredaktör var inne på också faktiskt redan här om veckan. Efter all time high så verkar gängvåldet minska. Och i veckan kom fler nyheter som kan tolkas på samma sätt.
Efter den blodiga våldsvågen som förra året ledde till många mord har det nu gått 4 månader sedan någon sköts till döds i Stockholms län.
Även om vi skulle få en kraftig nedgång i år så behöver vi vänta och se om det är en beständig utveckling.
Mm, kriminologen Amir Rostami där på slutet från Ekot i veckan. Bästa perioden i Stockholmsregionen sedan 2018. Kan det här vara ett trendbrott, Thomas?
Ja, trendbrott visar vi vad. Alltså den här typen av skjutningar är ju då affärsuppgörelser som så att säga sker på att inta marknadsandelar eller geografiska områden. När man har väl intagit dem så blir det lugnare. Men det betyder inte att kriminaliteten upphör eller trafficking och smuggling eller lönnmord på motståndare om de skulle dyka upp igen. Kriminalitet av den här karaktären har ju en mycket speciell, ett speciellt drag. Det vill säga om man plockar bort de ledarna så fylls det på uppifrån därför att det är så stora ekonomiska intressen i det här. Så länge och kriget och skjutningarna är ju när så att säga affärsmetodiken inte fungerar, så den är mer ett symbol för det. Det vore väldigt bra om det var ett trendbrott att skjutningarna stannade, men det betyder inte att kriminaliteten kommer att upphöra. Mm.
De grundläggande problemen ligger kvar där.
Ja, och inflyttningen framförallt in i systemet, alltså att man startar företag in i så att säga skattefinansierade verksamheter, det är där den stora faran är.
Det finns ju de som menar att det kan betyda att polisen har hittat effektivare arbetssätt, lärt sig att ha koll på de här grupperingarna bättre, fler resurser, bättre verktyg. Kajsa, kan det där ändå vara lite hoppfullt?
Ja, kanske. Samtidigt så har vi också haft en sträng vinter och det här med skjutningar verkar vara väderkopplat och det är väl för tidigt oavsett att klargöra om det är trendbrott eller inte. Och sprängningarna har fortsatt till exempel. Så att,
men dubbelmord i Göteborg här om veckan.
Ja, det är mycket som fortfarande går åt fel håll, precis som Thomas säger. Däremot så finns det ju väldigt många poliser som arbetar väldigt hårt för att stävja in kriminaliteten. Och det ska vi vara tacksamma över och hoppas att de lyckas till slut.
Nej, men precis som du säger, Sverige är rätt mycket större än Stockholmsregionen och det finns rädliga saker som händer på andra håll. Och den mest oroande utvecklingen under de senaste åren, det är ju att man inte bara skjuter varandra utan skjuter folk som är närstående och skjuter så slarvigt att folk som inte har dugg med det hela att göra. Så att, nej, jag tror att en del är lite för optimistiska, lite för tidigt. Till och med en chefredaktör på Kvartal.
Ja, men jag tror att han hade lite brasklappar i också. Att där, eller? Vi får se vad som händer också, tror jag var med där. Hörrni, ni lyssnar på Kvartals veckopanelen med Kajsa Dovstad, Thomas Gyr och Gunnar Wetterberg. Och vi har kommit till veckans huvudämnen och vi börjar med det här.
Platsbristen på anstalter och häkten är nu så akut att kriminalvården idag lämnade beskedet att myndigheten går upp i stabsläge.
Det är ett väldigt allvarligt läge och vi går emot en utveckling där vi får amerikanska fängelser.
Det är utan tvekan utmanande för kriminalvården, men jag är också övertygad om att kriminalvården arbetar med det på ett mycket metodiskt och systematiskt sätt för att undvika en sån utveckling.
Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi och justitieminister Gunnar Strömmer sist i reportaget i SVTs Aktuellt. Kriminalvården har ju hamnat i en prekär situation får man säga. Man bygger nytt och man bygger ut men orkar inte hålla samma takt som utvecklingen när det gäller hur många kriminella som döms och också döms till allt längre straff. Kajsa, hur problematiskt är det här?
Det här är ju en situation som bara måste lösas. Det är ju så att vi har en eskalerande kriminalitet och de gängkriminella som går runt och skjuter folk och gör sprängdåd, de kan ju inte vara ute i samhället, så är det bara. Utan de måste låsas in och de måste låsas in länge. Och det är samhällets ansvar att skaffa fram fängelseplatser. Sen har kriminalvården en svår situation, det är en utmaning, men det finns flera saker att göra. Men jag tror att grunden till att kunna lösa det här problemet är att inse att vi måste lösa det helt enkelt.
Ardalan Shekarabi, han varnar ju för en utveckling där det börjar bli mer som en amerikansk situation på fängelser. Jag gissar att han menar med det blir trängre, mindre fokus på rehabilitering etc. etc. Gunnar, är det en risk?
Ja, det är en risk. Å andra sidan så har jag inte hört Shekarabi avvika i bedömningarna om vad man behöver göra nu. Jag tror att en sak är att den här översynen av straffrätten där man liksom ser över vilka verktyg man har, hur mycket ska man använda för olika typer av brott, vad finns det för alternativa vägar till inlåsning som Gunnar Strömmer har aviserat. Det är väldigt angeläget att den översynen kommer till stånd och att den blir gjord på ett vettigt och professionellt sätt.
Jag håller med om det. Det är nog ingen slump att det finns såna här långa ledtider. Det är lättare att få polisen att arbeta rätt, åklagare att döma till längre straff.
Ja, det är inte åklagarna som dömer.
Nej, jag ber om ursäkt. Domare till att döma till lägre straff. Rättsväsendet. Men det tar ju lite längre tid att bygga. Och framförallt om man har också svensk kriminalvård som så att säga ledstjärna, att det verkligen handlar om vård och inte inkapacitering. Och det vi vet efter 100 år är att vi vet inte vilka metoder som fungerar som rehabilitering och vård. Däremot vet vi att inkapacitering fungerar. Och det är väl sannolikt då att oaktat om man kallar för amerikansk situation eller salvadoransk situation eller någonting annat, att fängelserna och anstalterna kommer att bli i större utsträckning inkapaciteringslokaler snarare än rehabiliteringslokaler. Och det är nog en ofrånkomlig utveckling med tanke på hur så att säga, brottsligheten har utvecklats.
Det finns väl en och annan svensk kriminolog genom åren som har varnat just för det också och sagt att den där vägen, den leder bara till mer durkdrivna kriminella.
Efter 100 år av rehabilitering och kriminalvård vet vi inte vilka metoder som gör att människor återvinns till så att säga, ett lagligt liv. Eller några gör det, andra gör det inte, men det finns ingen metod som kan... Hade vi haft de metoderna hade vi ju inte haft återfall i brottslighet. Det vi däremot vet är att inkapacitering, framförallt av de som kanske är de mest durkdrivna, få procenten som begår de flesta våldsbrotten, det fungerar. Och vi kommer nog att komma dit här, oaktat vad vi tycker om det.
De hålls borta från gatan.
Ja, det är ju det är ju ytterst det handlar om. Sen finns det också en annan aspekt som jag tror att från ett vårdperspektiv som man måste ta upp, och det är faktiskt den, ska man säga, retributiva rättvisan. Det vill säga att människor faktiskt får upprättelse, brottsoffer. Alltså idag med de straffrabatter vi har, så 4 våldtäkter av 4 olika kvinnor leder till att du döms till kanske 2,5 våldtäkt totalt. De sista våldtäkterna, de människorna som har råkat ut för det, de får ingen rättvisa så tillvida att det döms. Och det betyder då att då är man ute efter en ganska kortare tid relativt de brott man har begått. Så vi kommer förmodligen gå dit här. Vi lämnar det här på 30-talet, vi kommer att komma tillbaka till det.
Men sen är det också en fråga om att det är inte bara att bygga fängelserna, utan också att det ska finnas bra folk som jobbar i dem. Kriminalvårdens rekrytering och det här att man har haft ett par fall där människor har blivit mördade inne på anstalterna bland vårdarna. Sådant måste man ju också ta itu med. Mm.
Och där finns det ju också en del, bland annat Louise Lennart som reporter på Kvartal har ju skrivit tidigare om hur svårt det är att rekrytera kompetent personal till kriminalvården, problem med säkerhetskontrollen av dem och hur det funkar.
Nej, precis. Och det är ju den största utmaningen som Gunnar säger, att det är ju ett stort problem bara att bygga saker i det här landet. Alltså det är väldigt mycket hänsyn som ska tas till hackspettar och kommunen och alla typer av myndigheter ska säga sitt. Så bara att få upp en byggnad tar ju oerhört lång tid, men här är det ändå inte det som är den trängsta sektorn, utan det är ju personalen och hur man ska göra där. Och det finns väl också där saker man kan göra, att man är lite mer noga med att kolla upp personalen mot olika register, att Säpo till exempel kan bli inblandad i bedömningar om vem som får jobba var på anstalter.
Är det en poäng också? Ligger det i linje med vart det allmänna rättsmedvetandet är på väg i Sverige idag, att det blir någon form av lite mer amerikansk modell? Hårdare bandage, mindre fokus på rehabilitering, mer inkapacitering och sämre förhållanden egentligen på fängelser.
Jag är inte säker på att det allmänna rättsmedvetandet har utvecklats lika snabbt åt det hållet som debatten har gjort. Alltså jag tror att det allmänna rättsmedvetandet, gudskelov, är lite trögare än de mest flyhänta debattörerna.
Jag tror tvärtom att det allmänna rättsmedvetandet hela tiden har varit där.
Nej.
Och att folk ska låsas in. Och man är snarare förvånad över att brottslingar släpps så lättvindigt.
Nej, det tror faktiskt inte jag. Jag tror att det allmänna rättsmedvetandet är ganska splittrat. Och det finns rätt många som har hoppats på att folk ska komma tillbaka. Inte minst sådana som har haft folk som har blivit dömda i sin närhet och sett hur pass illa det kan gå. Så att,
vad tror du, Kajsa?
Jag vet inte. Jag tänker mest att verkligen, så rättsskipningen har oavsett inte riktigt hängt med debatten. Att visst, det har blivit vissa straffskärpningar och så, men de straffen nu som faktiskt döms ut är ganska långt ifrån det politikerna tycker. Och sen var det allmänna rättsmedvetandet ligger, där tror jag någonstans mitt emellan kanske. Mm.
Skulle det ha en avskräckande effekt? Om man visste som kriminell att det jag kommer in till, det är inte någon form av liksom mini-Hilton, för att uttrycka det slarvigt, utan det här är tuffa miljöer där man verkligen inte vill vara.
Alltså jag känner ju ingen riktigt som har gått den vägen, men nej, att döma av vad som står i tidningarna så är det ju snarast att man romantiserar det här att gå in några år på en ungdomsvårdsanstalt och sen komma ut igen. Så att det ska nog ett bra stycke till innan avskräckningseffekten på det viset gör sig gällande. Och det kanske vi inte riktigt vill komma till heller.
Jag arbetar ju bland annat också som vid sidan av som auktoriserad översättare från turkiska till svenska. En del översättningar jag gör är då utlämningsärenden. En del översättningar är sådant som jag inte ens kan berätta mer om.
Vad intressant.
Jag har den uppfattningen att det finns kriminalitet där man uppfattar ett par månader eller ett halvår på svensk fängelse som en sinekur. Vi hade också ett tag, alldeles efter murens fall i början av 90-talet, faktiskt polacker som kom till Sverige och begick brott för att hamna i fängelse, för det var bättre att sitta i ett svenskt fängelse över en sommar än att behöva vara i det fattiga Polen på 90-talet. Sen har ju då Polen haft en 6% ekonomisk utveckling, så att vi har kommit ifrån det där, men det fanns också så att säga människor som
Det finns en baksida av ett väldigt humanistiskt, så att säga.
Jag vet att det är så. Jag vet att utländska enforcers säger att ett par månader i svensk fängelse är väl ändå ingenting.
Jag tror att vi kommer få en mer uppdelad kriminalvård, att vi kommer få en annan typ av fängelse för de här riktigt tunga gängkriminella och sen ha kanske lite mer rehabinriktad kriminalvård till folk som ändå har potential att rehabiliteras.
Jag tror att det är väldigt viktigt också att skilja på återfallsbrottslingar och kriminell livsstil och det första brottet. Alltså jag tror att det vore direkt förödande för en person, för en ungdomsbrottsling att hamna i ett fängelse där man tvärtom kommer i kontakt med förhärdade kriminella som sitter där länge. Alltså om den åtskillnaden måste vi kunna göra. Så att jag tror absolut inte på typ hårda straff från första omgången och sånt där. Då driver man folk förmodligen in i händerna på kriminalitet.
Men så samtidigt så har vi silkesvantar och järnävar beroende lite på vilken typ av kriminell du är.
Ja, jag är väldigt mot monokausala förklaringar och monokausala, så att säga, att man bara gör en enda sak. Så att ja, nyanserat.
Hörrni, en känsla man kan få ibland när man pratar om till exempel kriminalvårdens problem nu när det gäller att hitta bra folk och få upp de här byggnaderna, så att man kan ibland få känslan av att ett form av lite handfallet och eftersatt samhälle i Sverige idag när vi pratar om det här. Man är inte van att prata om sånt här när vi pratar om det svenska samhället som är så fint och bra i grunden, tycker vi alla. Man kan få samma känsla när man hör om Malmbanan till LKAB uppe i Kiruna, hur den bara står där och malmen fylls på hög. Elinfrastrukturen, skolan. Mm. Finns det en röd tråd här?
Ja, men jag brukar få den känslan när jag är min hemstad Karlskrona. Där fanns det en anstalt som lades ner 2010. Ett sånt här gammalt kronofängelse som är i stan vid infartsleden. Vita Briggen kallas den. Den lades ner då 2010, och sen dess har lokalerna stått tomma. Och trots att det råder sån enorm brist på fängelseplatser och kommunen är för att återöppna det, så finns inte intresset där för kriminalvården. Och det känns väldigt handfallet, och då brukar jag tänka när jag kör förbi där och kollar upp mot de här tomma fönstren att här skulle man kunna återuppöppna Vita Briggen. Och det är absolut inget högsäkerhetsfängelse, men det skulle göra lite på marginalen. Men ändå, jag vet inte varför kriminalvården inte vill göra det.
Kanske finns skäl i och för sig. Det kanske är så att säga inte människokärligt idag eller någonting.
Nej, men med lite, jag har ändå ganska god insikt i frågan, och med lite renovering så skulle det vara en fungerande anstalt. Men man har på sätt och vis låst fast sig vid andra lösningar. Det har ju också länge funnits en kritik från Riksrevisionen om att svensk kriminalvård är kostnadsineffektiv, och man har velat gå mot större anstalter. Jag tror att det behövs större anstalter, men givet den situationen vi har idag så behöver man också tänka på andra lösningar, och nu är liksom inte tiden att sitta och liksom lyssna på vad ekonomer schematiskt kommer fram till är bäst givet vissa stordriftsfördelar, utan det är att jobba på flera plan.
Är det här med kriminalvården och Malmbanan och allting tecken på att den svenska sociala ingenjörskonsten går lite hackigt?
Ja, därför att den ingenjörskonst som funkar har väldigt mycket handlat om de stora skatte- och socialförsäkringssystemen. Däremot är man ganska dålig på att tänka i termer av personalförsörjning till de här systemen som har blivit väldigt stora och kräver väldigt mycket människor. Jag var ansvarig för långtidsutredningarna på Finansdepartementet i början av 90-talet. Och vi räknade på det och gjorde en poäng av att på ett par årtionden sikt skulle det här med lärarrekryteringen bli ett stort bekymmer. Och nu är vi där 30 år senare, och ingen gjorde något åt det under tiden fastän siffrorna fanns där. Och jag menar, tvärtom så innebär ju sättet att hantera gymnasieskolan under de senaste årtiondena att man har avhänt sig den offentliga kontrollen av hur gymnasieskolan dimensioneras, vilket är oerhört oansvarigt ur någon slags ingenjörsperspektiv.
Då känner du Fält som jag tror sa, här kan du säkert också Gunnar bättre till och med hur citatet löd, men att han sa att när man behöver göra saker och ting så är det ingen som vill. Vet du. Och när man måste göra dem, då är det för sent. Och vi har en tendens att i svensk politik lösa saker och ting när det väl kommer. Alltså alla de här bra strukturreformerna vi har haft, som jag tycker oberoende riksbank, pensionssystemreformen, svensk NATO-medlemskap, svensk EU-medlemskap, valutaregleringens avskaffande har varit när det inte längre går. Men med människor är det ju mycket svårare, därför att du kommer inte till ett svartvittläge, utan det är en gradvis erodering, och det är först liksom när det hela är för sent som du upptäcker att du borde ha utbildat lärare, vilket ju tar några år. En riksbank kan du ju göra oberoende genom ett riksdagsbeslut och ett par, tre, fem månader, och så får du då den förtroendeeffekt som det skapar, men du stampar inte fram anstaltplatser, personal till kriminalvården, lärare.
Samtidigt så ska man ändå inte liksom underskatta humankapital.
Nej, tvärtom.
Tar man pandemin som ett exempel, så ökade ju liksom både sjukvårdsplatserna och intensivvårdsplatserna väldigt, väldigt mycket. Och hade man innan pandemin sagt till en intensivvårdsavdelning att ni ska öka era platser så här mycket, då hade alla sagt det går inte, vi har inte personal. Men när krisen väl kom, ja, men då snabbutbildade man anestesisjuksköterskor för att jobba som intensivvårdssjuksköterskor och visst alla...
Och det kanske ger lite hopp för framtiden då? Vi kan göra samma
sak. Ja, men det visar ju någonstans att om man verkligen vill så går det.
Hörrni, vi ska lämna våningssängarna och madrassernas kriminalvården, och vi ska tala om veckans stora politiska snackisar. Och man kan väl säga att de graviterar lite grann kring en person, Socialdemokraternas ledare och tidigare statsministern Magdalena Andersson. Och vi ska börja med vad som hände när riksdagsledamoten Jamal El-Haj gick från fullt uppbackad till att bli anklagad för att ha, citat, satt sig själv framför partiet, slutcitat.
Den politiska vilden Jamal El-Haj kommenterar nu för första gången sin framtid efter avhoppet från Socialdemokraterna.
Kommer du gå med i Nyans?
Nej.
Inte? Är det helt säkert?
Absolut.
Ni har ju haft en höst där Magdalena Andersson har tagit honom i försvar upprepade gånger mot kritik för att han inte har velat ta avstånd från Hamas eller stått för nära Hamas. Och det skapade ju en bild av att han hade ett väldigt starkt stöd från partiet. Hur ser du på det?
Nej, men jag tror att man ska förstå det som att försvaret handlade ju om att han inte skulle ha att göra med Hamas. Att det var den typen av anklagelser och terrorromantik och annat som till exempel statsministern uttryckte. Men nu talar vi om en situation där man har gjort en samlad bedömning och där det visar sig upprepade gånger att annat går före, andra intressen går före partiets intressen, och så kan man inte ha det i ett parti.
S-gruppledare Lena Hallengren i en intervju med TV4s Ann Tiberg. Hallengren som, ska vi säga för övrigt, tar en paus från riksdagen nu på grund av en operation kopplat till hennes tidigare cancerbehandling. Thomas, hur illa kan det här skada Magdalena Andersson som ju tagit ett par kulor, får man säga, för El-Haj?
Ja, jag har svårt att bedöma det annat än att socialdemokratin, eller snarare El-Haj, problemet, Hajj som är pilgrim alltså, haj då. För mig visar det att socialdemokraterna försöker rida på dels en ny grupp av väljare där, alltså i sitt distrikt är han väldigt stor, han har mycket personröster, drar in väljare till socialdemokraterna för en specifik, och äldre som är klassiska socialdemokratiska väljare, det som amerikanska kallas för hard hats, och de här två grupperna tror jag inte riktigt har gemensamma intressen, och hittills har man försökt rida på den här lite grann som den här klassiska Jean-Claude Van Damme-reklamen mellan två Volvo-lastbilar som separeras och man går i spagat, och någonstans så liksom gick det inte längre med El-Haj, och det beror ju delvis också på att han kommer ifrån en socialdemokratin är en slags koalition av olika intressen, och han kommer från den senast inkooperade gruppen och han har uppenbarligen inte riktigt samma solidaritet med det övergripande taket. Det har ju han ju visat. Han sa ju till och med att han hade lagt partirosen åt sidan för att gå till den här konferensen för sin mammas skull. Och det där, jag ska inte ta upp tiden för mycket med egen del. Det finns några andra aspekter på det som jag tror är mer övergripande, men jag tror att det kunde kul att höra vad ni andra tycker.
Vad säger ni andra om den här El-Haj-historien?
Nej.
Ja. Kajsa.
Ganska märkligt agerat ändå av Magdalena Andersson att försvara honom och sen... sen dra undan mattan på. Man blir lite frågande kring liksom hennes ledarskap.
Säger du någonting om omdömet på något sätt? För att det är väldigt svårt att få ihop det som åskådare hur hon först kan, till och med gråten i halsen, ha försvarat honom i riksdagens talarstol när Ulf Kristersson nämnde det här med terrorromantik inom S och sådär. Och sen att det plötsligt hamnar i att nu ska han ut.
Jag tror att partierna är mycket skörare och har mycket svårare att värja sig mot folk som vill in och som vill upp än vad de hade för sig 30-40 år sedan. Då var de mycket större, det var mycket svårare att tränga igenom. Det här är det senaste exemplet, men åtminstone Centern, Miljöpartiet och Moderaterna har också haft ganska tveksamma figurer som har fått lämna och i en del fall åkt i sin kabirum därför att de har drivit skolor på konstiga grunder och sådant. Så att, jag tror att det här speglar ett problem hos hela partiväsendet.
Så det här är mer ett problem för partiapparaterna generellt?
Ja, för det tror jag. Och socialdemokratin har haft en väldigt bred bas tidigare. Det har den inte längre på samma sätt. Jag menar, det här som händer i Malmö är ju faktiskt inte bara den här riksdagsmannen, utan det fanns ju också hela historien runt SSU-avdelningarna i Skåne och i synnerhet i Malmö för några år sedan, som liksom pekade på samma problem.
Och skanderade krossa sionismen. Och så.
Ja, och att grupper kunde gå in i partiet, ganska små grupper, och ta över ett helt SSU-distrikt.
Men det är lite grann det som Gunnar är inne på, som jag också så att säga, tänkte att man skulle kunna diskutera på ett högre plan. Det är alldeles uppenbart att partisystemen och den, har en naivitet och en oförståelse för politikens etnifiering. Alltså vi har ju haft det i Södertälje och i Göteborg med Moderaterna. Folk som har så att säga, lämnat Socialdemokraterna och tagit med sig sina vänner, bekanta, släktingar, vunnit provval på att göra dem medlemmar själva, betalat deras medlemsavgifter som är symboliskt bara 100 kronor per år för ett år, och som kommit in i riksdagen och som där försökt bedriva etnisk politik. Och vi får inte prata om alltså när Fredrik Reinfeldt sa om svenskar i etniska svenskar i Livets mitt, så blev en hudfläng för att han vågade prata om etnicitet. Men det här är ju då politikens etnifiering. Jag tror att också att Nalin Bakshi var inne på detta i en krönika nyligen om att varna för det. Och jag själv med min turkiska bakgrund, vi hade för många år sedan, i början av 90-talet, så var det somaliska SSU som blev somaliska MUF och gick in i Moderaterna, och folk jublade. Och min reaktion var, men är ni inte kloka? Förstår ni inte det här liksom, att när man tar med sig hela klanen eller släkten in i ett parti, så gör man det inte av ideologisk övertygelse. Men vi har haft väldigt...
Vi har svårt att se den där dimensionen.
Och det kan man ju säga att det är väl ett hälsotecken för Sverige i så fall, för vi har inte haft klanpolitik och etnifiering av politiken på samma sätt. Men när den väl är där vet vi inte heller hur vi ska hantera den.
Mm. Får jag testa det lite grann då? För att, finns det en risk att El Haj släppas för mycket i smutsen också, misstänkliggörs? Man skulle kunna se det från något annat håll. Han brinner för en legitim fråga, Palestinafrågan, precis som många andra socialdemokrater. Ingen har kunnat beslå honom med att de facto sympatisera med Hamas. Han kanske är konservativ i vissa frågor. Och han medgav också att det var dumt att ringa och försöka blanda sig i ett asylärende som han gjorde. Men just det där senare har väl politiker också gjort för egentligen, gått ut i media och pratat om enskilda fall i asylfrågor och sådär.
Ja, fast inte, ringa upp en handläggare och tala om jag är riksdagsledamot. Nej, okay. Alltså det tycker jag räcker för att diskvalificera.
Men förstår ni vad jag menar? Han brinner för Palestinafrågan, han har den liksom, vissa politiker har ju vissa frågor de brinner extra mycket för. Är det också någonting som gör att han behandlas ganska hårt idag jämfört med han hade fått en större förståelse tidigare?
Alltså det är klart att den här risken för etnifiering av politiken, den är ju reell, men det finns ju såklart också en risk för överdriven misstänksamhet mot invandrare som engagerar sig politiskt. Men jag är osäker på om reaktionerna mot El-Haj är överdrivna eller inte. Jag tycker precis som Gunnar att just det här med att ringa upp en handläggare på Migrationsverket och blanda sig i ett asylärende och inte vilket asylärende som helst, nej, men då har han tydligt gått över en gräns. Men i det större perspektivet så är det ju helt rätt att liksom att risken finns där, så finns det också en risk för en överdriven misstänksamhet. Och det säger väl bara att vi i svensk politik, vi behöver liksom hitta former för att hantera det här problemet så att man också kan vara avslappnad när problemet inte finns.
Och sen tycker jag det är väldigt viktigt att säga, detta är inte bara ett etnifieringsproblem, utan det här med hur partierna har krympt och hur det har blivit möjligt att gå in och skaffa sig ett oproportionerligt inflytande trots att man inte är så stor. Det gäller ju också på andra områden. Jag menar, Livets Ord spelar en oproportionerlig roll via Kristdemokraterna ett tag. Och det hade med samma sak att göra. Och Thomas, det accentueras av den här bizarra personvalshybriden som vi har i Sverige, att den som lyckas mobilisera mindre än 10% av sitt partis väljare kan plötsligt ta hand om ett mandat. Det är ju inte klokt.
Thomas, du får sista ordet på det här.
Nej, jag skulle vilja hålla med dig i den. Det skulle jag hålla med Gunnar också, därför att det handlar om att ju mindre partierna är, desto större oproportionellt större intresse, inflytande får ju särintressen oaktat om de är etniska eller religiösa. Men jag ska bara koppla till det som du nämnde beträffande om man är för hård mot honom. Det man måste förstå om de här etniska grupperna det är att de inte heller är homogena. Utan om man ska ha en bas i dem så måste man också kunna tala med olika personer. Man måste kunna, även om man inte sympatiserar med Hamas, dyka upp på en Hamas-konferens. Alltså Mehmet Kaplan hade ju samma problem eller situation. Han sympatiserar inte med turkiska grå vargarna. Men går man in i den turkiska minoritetsgruppen och ska ha en bas där, ja, då finns grå vargarna där också. Och de kan man inte bara säga dra åt skogen till. Han sympatiserar inte nödvändigt, eller han var inte engagerad nödvändigtvis i Milli Görüş, alltså de fundamentalistiska muslimerna. Men han var nödgad att vara där som en muslimsk invandrare. Så att på det sättet kan man ju säga om Jamal El-Haj, jag kan ju ett annat problem. Bara för kort. Det är ju givetvis att rätt mycket av den här kommunikationen sker på ett annat språk än svenska. Jag är inte säker på att Magdalena Andersson vet vad Jamal El-Haj har sagt till sina väljare.
Nej. Hörrni, från El-Haj till Anderssons uttalanden om YouTuben, libertarianen och veckopanelisten faktiskt, Henrik Jönsson. Var får han sina pengar ifrån? Frågade hon retoriskt i en intervju med Dagens Nyheter som handlade om rysk valpåverkan. Och det här misstänkliggörandet eller ifrågasättandet har fått mycket kritik, och i fredags förklarade sig Magdalena Andersson i P1 Morgon.
Min poäng är ju att det sprids väldigt mycket information på sociala medier, och det finns många, många olika plattformar och aktörer. Och då är det såklart viktigt också att fundera över hur de finansieras.
Är det inte okej att sprida sina åsikter fritt, menar du?
Självklart får man sprida sina åsikter fritt. Det är ingen tvekan om det. Men jag brukar ofta påpeka att när man sprider vidare information på nätet, då är det viktigt att fundera på vad som är så att säga, källan till det och var det kommer ifrån och varför.
Mm. Mikael Kulle, P1 Morgon, intervjuade där. Hörrni, om vi tar Magdalena Andersson på orden här. Hon säger att det är viktigt att fundera på källan och varför någonting sprids vidare. Varför sprider Magdalena Andersson vidare den här frågan om vem som finansierar Henrik Jönssons YouTube-kanal?
Men det är inte på nätet, det är ju DN.
Nej,
hon gjorde den skillnaden.
Ja, då funkar det.
Ja.
Vad ska man säga om det här? Hon ställer ju frågorna kring honom. Vem finansierar honom? Han har ju en studio, han har tid att göra allt det här. Vi ska väl säga, för de som inte vet, kanske Henrik Jönsson, han är ju en stor libertariansk höger YouTube-profil och har ofta udden riktad mot S, MP och V i sina politiska kommentarer och så. Just det här avsnittet ur veckopanelen klipper vi bort för dig som ännu inte tecknat en prenumeration på Kvartal. Teckna en sån, det gör du enkelt och snabbt på kvartal.se/prenumerera, så får du det som vi på redaktionen kallar för journalistik utan pekpinnar och från några av Sveriges allra vassaste pennor och intervjuare. kvartal.se/prenumerera.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Gunnar.
Jag tycker att det helt obegripliga med det här utspelet, det är att man inte går mot en obligatorisk a-kassa. Alltså det är den mest flagranta bristen i det svenska socialförsäkringssystemet.
Man gör det ju enklare för sig för fler att lättare gå med nu.
Jo då, men det borde vara så att precis som alla är anslutna till sjukförsäkringen så borde alla vara anslutna till a-kassan. Och det här har Socialdemokraterna haft svårt att göra därför att en del fackförbund fortfarande vill ha a-kassan som något att locka med fast den där kopplingen egentligen är upphävd sedan ganska lång tid tillbaka. Men då är det obegripligt att de borgerliga partierna inte vågar göra det som vore logiskt och naturligt i det här läget. Allra helst som det ju skulle betyda att man hanterar alla de som finns i gigekonomin och som riskerar att ha väldigt svårt att klara sig själva om de blir utan jobb. Så att, alltså jag skulle vilja säga att det här är hål i huvudet.
Du låter arg på riktigt.
Ja, jag tycker att detta borde man ha gjort något åt för länge sedan. Jag har försökt propagera för det länge. Det var svårt när man hade en socialdemokratisk regering. Kommer nu Johan Persson och säger att han ska göra största förändringen på 40 år och så vågar han inte göra någonting som Kajsa säger i det som är riktigt viktigt.
Ska man vara lite rättvis mot dem så är det väl baserat på en utredning som tillsattes under januariavtalet, alltså under en socialdemokratisk regering. Så, men jag håller helt med om att det borde vara obligatoriskt och man borde ha mer mod. Som
och
en borgerlig
konstiga utredningar har man kunnat häva sig ut.
Thomas, förlåt, jag ska bara fråga, eller vill du säga någonting först?
Ja, om det som Gunnar sa var en debattartikel så skulle jag be om att få underteckna den tillsammans med honom. Jag kan inte hålla med mer än det.
Obligatorisk a-kassa?
Absolut, alla gånger. Och just skilja på det här med fackföreningsmedlemskapet och a-kassa som ju har varit skild sedan mycket länge.
De som vill sköta sig själv då, inte vill vara med?
Fast om vi har en välfärdsstat och ett sånt här system så är det ungefär samma sak som att säga att jag vill inte ha obligatorisk sjukförsäkring men jag vill kunna gå till akuten när det behövs. Jag vill inte ha bilbälte på mig. Jag vill åka ut genom framrutan och ta mina smällar och så vidare. Jag vill inte ha säkerhetsbälte fast det. Så att jag tycker att inom ramen för den välfärdsstat som vi har och som är de facto oaktat vad vi tycker om den med de system som vi har så är ett sånt här obligatorium vore ett minimikrav. Och jag förstår att Gunnar är upprörd för jag vet att han har drivit den här frågan och redan när jag var mycket yngre än vad jag var nu, han är lite äldre än jag, så läste rätt mycket av det som skrevs av honom då och som jag tyckte det här var väl ganska naturligt. Och jag begriper inte heller varför en borgerlig regering inte tar itu med den här reformen. Jimmy Åkesson ville du fråga om.
Ja, alltså han sa ju innan valet i Dagens Nyheter, där är jag väldigt tydlig med att vi inte kommer att köpa några försämringar, sa han om A-kassan då när det gällde hur de skulle förhandla med den tillträdande regeringen då möjligen. Nu så sänker man ju efter 100 dagar 10 procentenheter, man sänker igen efter 200 dagar. Ja, är det ett brutet vallöft?
Nej, det tycker jag. Nej. Ja, alltså det får ju
blir det svårt att förklara för Sverigedemokraternas väljare?
Inte. Nej. Sverigedemokraternas väljare är inte där för A-kassan och så vidare. Nej, det där kan Jimmy Åkesson. Men sen ska man då komma ihåg att Sverigedemokraterna är ju ett parti där om Åkesson har bestämt sig så blir det så. Kom ihåg hur hela det här med NATO-medlemskapet utvecklades och den interna debatten och även eventuellt utträde ur Europeiska unionen, EU eller inte. Så att, nej,
det är migration och kriminalpolitik och annat.
Ja, lite annat också kanske. Ja. Numera en hel del faktiskt på kulturkampssidan har Sverigedemokraterna ändå mutat in hela diskussionen kring public service och så att säga kultursektorfrågan och sånt där finns ju där också. Men jag tror att det här är ingen, så att säga, vad ska man säga, dealbreaker för SD-väljare.
Vad säger du, Kajsa?
Nej, men precis. Och på totalen så kommer väl A-kassan kosta lika mycket för staten, så att det blir väl varken en förbättring eller försämring om man ser det så. Jag tycker ändå att det är ett litet steg i rätt riktning att ersättningen trappas av på ett tydligare sätt och även att man förlänger tiden tills man är fullt kvalificerad. Men jag skulle önska att man vågade tänka bredare. Att man kanske vågade lyfta förslag om ett bidragskonto, att varje individ har ett konto som man betalar in till under alla arbetsaktiva år och sen när man hamnar i arbetslöshet eller blir föräldraledig eller sjukskriven så kan man ta från det kontot. För
lite att, liknande pensionsreformen helt enkelt.
Ja, exakt.
En idé att kasta in. Hörrni, vet du, vi börjar närma oss slutet här. Vi brukar ju avrunda, och det gör vi idag också, med veckans ord, person eller citat. Gunnar, vill du börja?
Macron.
Varför?
Ja, därför att hans besök tvingar oss ändå att ge oss in i de här diskussionerna som Manfred Weber också väckte. Alltså att Sverige äntligen inser att vi är medlemmar i EU, det vore inte så dumt.
Macron. Veckans person då, Kajsa?
Jag har valt veckans ord, beredskapssjukhus, som kommer från en rapport från Försvarsberedningen, där man vill se sjukhus som ganska snabbt kan skala upp till och ta emot skadade soldater, framförallt när det gäller akut kirurgi och intensivvård. Och jag bor ju verkligen numera i Sollefteå, som är ett sjukhus som har avlövats på senaste tiden, men där det i alla fall delvis står tomma operationssalar, där det står tomma avdelningar och där regionen nu håller på att utreda framtiden för sjukhuset. Och det ska bli väldigt intressant att se om man i den här interna regionutredningen tar någon hänsyn till försvarsberedningen och till ett eventuellt NATO-medlemskap. Det håller jag
rimligt
på.
Ställe att ha ett beredskapssjukhus i norr?
Inte minst eftersom att man håller på att återetablera ett regemente där och det är en järnvägsknutpunkt. Så ja, det ska bli spännande och själva ordet beredskapssjukhus.
Veckans ord. Thomas?
Jag har ett citat. Individen måste också göra sig anställningsbar, skrev Stefan Löfven och Magdalena Andersson i april 2012 i Dagens Nyheter. Apropå diskussionen om A-kassan. Det kan man faktiskt återuppväcka. Jag var ganska positiv till både Andersson och Löfven när de skrev den artikeln. Men då var ju som sagt för 12 år sedan och då var de i opposition.
Tänkvärt. Någonting som Johan Persson kanske skulle kunna låna då på nästa presskonferens om A-kassan.
Vi får se hur anställningsbar han är i nästa val.
Det finns många jobb i Norrland.
Ja, vi slutar i dur. Det ska man göra. Hörrni, Gunnar Wetterberg, Kajsa Dåstad, Thomas Gyr, tack så mycket för att ni var med i veckopanelen.
Tack.
Tackar.
Och på kvartal.se just nu kan du läsa min kollega Petter Ljunggrens initierade reportage Så kastades kurderna under bussen, om den tidigare politiska vilden Amineh Kakabaveh, och hennes överenskommelse med S och var det hela sen tog vägen. Extremt intressant för dig som vill få en inblick i hur politik ibland faktiskt kan fungera. Och Anna-Karin Wyndhams Mellan dig och mig också, där får Maria just nu svar på hur hon ska tänka kring det här med att låta anställda välja själva om de vill jobba hemifrån. Och det här är ju en fråga som många chefer och anställda brottas med idag. Anna-Karin Wyndhams Mellan dig och mig just nu på kvartal.se.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.